En kvinnas blekblå handskrift av Franz Werfel, översatt från tyska av Ola Wallin, inläst av Ove Ström och producerat av bokförlaget Ersatz. 1. April i oktober. Posten låg på frukostbordet. En ansenlig bunt med brev, för Leonidas hade helt nyligen firat sin 50:e födelsedag. Och fortfarande inträffade dagligen senkomna gratulationer. Leonidas hette faktiskt Leonidas. Det lika heroiska som betungande namnet hade han sin far att tacka för. Den obemedlade gymnasieläraren som utöver denna arvedel testamenterade honom en komplett samling grekisk-romerska klassiker. Och 10 årgångar av tidskriften Tübingen, allt Philosophischen Studien. Tack och lov lät sig den högstämda Leonidas lätt omvandlas till det alldagligare Leo. Hans vänner kallade honom så och Amelie hade aldrig sagt annat än Leo. Inte heller nu, när hon med sin mörka röst gav den andra stavelsen i Leon en melodiskt utdragen och stigande betoning. Det är odrägligt omtyckt, Leon, sa hon. Minst 12 gratulationer idag igen. Leonidas log mot sin fru som krävdes en förlägen ursäkt för att han med sitt 50:e levnadsår också nått toppen av en lysande karriär. Sedan några månader tillbaka var han sektionschef på Ministeriet för kultur och utbildning och tillhörde därmed de 40-50 ämbetsmän som i själva verket styrde staten. Hans vita utvilade hand lekte förstrött med brevhögen. Amelie åt långsamt en grapefrukt med en sked. Det var allt hon intog till frukost. Käpen hade glidit ner från axlarna. Hon bar en svart badtrikå i vilken hon brukade göra sin dagliga morgongymnastik. Glasdörren till terrassen stod på glänt. Det var ganska varmt för årstiden. Från sin plats kunde Leonidas se långt ut över trädgårdshavet i Västra Vins förstad. Ända bort till bergen i vars sluttningar metropolen ebbade ut. Han kastade en prövande blick på vädret som spelade en väsentlig roll för hans välmående och arbetsförmåga. Världen presenterade sig idag som en ljummen oktoberdag, vilken i ett slags nyckfull krystad ungdomlighet liknade en dag i april. Ett tjockt molntäcke drog hastigt fram över vingårdarna i stadens utkant, snövitt och med skarpt tecknade konturer. När himlen visade sig var den naket för årstiden nästan skamlöst vårblå. Trädgården framför terrassen, som knappt hade börjat skifta färg, bevarade en läderartat enveten somrighet. Spjuveraktiga vindbyar ruskade munter till löven, som fortfarande tycktes hänga stadigt. Riktigt skönt, tänkte Leonidas, jag tar och promenerar till ministeriet. Och så log han igen. Men det var ett märkligt blandat leende, upprymt och retsamt på samma gång. Så fort Leonidas kände sig nöjd låg han retsamt och upprymt. Som så många andra friska, välbyggda, ja, vackra män som lyckats uppnå en hög ställning i livet var han under de första morgontimmarna böjd att känna sig utomordentligt nöjd och bejaka världens slingrande gång utan förbehåll. Man träder så att säga ut ur nattens tomma intet över en bro av lätt dagligen nyfödd häpenhet till det fulla medvetandet om sin egen framgång i livet. Och denna framgång behövde sannoliken inte skämmas för sig. Son till en fattig gymnasielärare av 8:e rangklassen. En ingen, utan familj, utan namn. Nej, värre, behäftad med ett uppblåst namn. Vilken dyster frusen studietid. Mödosamt tankar man sig fram med hjälp av stipendier som privatlärare åt rika, knubbiga och obegåvade gossar. Vad svårt det är att behärska den suktande hungerglimten i de egna ögonen när den tröge eleven ropas till bords. Men en frack hänger likväl i den tomma garderoben. En ny, oklanderlig frack som bara behöver ett par små justeringar. Fracken är nämligen ett arv. En studiekamrat och rumsgranne hade överlåtit den till Leonidas genom testamentet. Efter att han en kväll i rummet intill hade skjutit sin kula genom huvudet utan förvarning. Det är nästan som i sagan.